Hej och välkommen till Familjehemspodden. En podd som jag, Birgitta Harberg, har tillsammans med...
Med mig, Monia Sunesson.
Ja, vi är två socionomer som har verkat inom det sociala arbetet under många år. Och vi kände att det var dags för oss att sprida den kunskap som vi har i ämnet. Idag tänker vi berätta om två nya lagförslag. Men vi börjar med Lilla hjärtat, eller hur, Monia?
Precis, och Lilla hjärtat är ju fem lagförslag i en presentation. Så att vi börjar med den delen. Och det är ju att förtydliga några delar som handlar faktiskt om placerade barn. Just det som är framförallt vårt fokus, familjehemsplacerade och eller barn i samhällsvård.
Mm. Så är det. För den 2 februari så meddelade Lena Hallengren då, som sitter i regeringen och är socialminister bland annat, att de har tagit fram ett nytt lagförslag för att förbättra för barn som är placerade. Och innan vi tittar lite närmare på det här ska vi kort säga något om Lilla hjärtat, som är något som jag tror nästan inte att någon av er har missat. Men om ni skulle ha gjort det så vill vi ändå berätta lite grann. Lilla hjärtat var en liten flicka som omhändertogs enligt lagen om vård av unga, som vi brukar kalla då för LVU. Då. Hon blev alltså tvångsomhändertagen. Och hennes föräldrar då samtyckte inte till att flickan skulle vårdas utanför det egna hemmet, det vill säga att flickan skulle till ett nytt hem. Och LVU, det är ju inte någonting som bara en socialsekreterare kan besluta om, utan det bestäms alltid i domstol då. Först kan det vara om det blir ett omedelbart omhändertagande, så är det helt enkelt som så att då är det ordförande i socialnämnden som fattar beslut. Sen ska det här beslutet underställas då förvaltningsrätten. Och då kan man också begära en förhandling då. Och då är ett barn omedelbart omhändertaget. Efter det så måste man skicka in en större utredning. Och den utredningen, den ska ju då passera dels chefer. Sen ska det också passeras socialnämnden. För det är socialnämnden som ansöker om vården då. Och sen så ska det här då beslutas om då i först i förvaltningsrätt. Och sen kan ju föräldrarna överklaga till kammarrätten. Och rent teoretiskt kan man även överklaga till hovrätten. Men, nej, inte hovrätten. Högsta nej. Förvaltningsdomstolen menar jag naturligtvis.
Precis.
Nej, precis. Så är det jag menade. Ja. Men det är inte så många som kommer upp dit då. Men för Lilla hjärtat då så bestämdes detta att hon inte skulle bo med sina föräldrar, utan hon skulle bo någon annanstans. Och hon omhändertogs ju nästan direkt vid födseln då, bara 9 dagar gammal, utifrån att hennes föräldrar bland annat hade då missbruksproblem.
Precis. När hon var liten och man beslutade att omhänderta henne, så bodde hon i familjehem ända fram tills hon var 3 år. Och det som man har diskuterat i media och på många olika håll, även uppe i riksdag och regering, så var det som hände när hon var 2 år, så begärde föräldrarna att hon skulle få flytta hem. Och enligt lagen så heter det att föräldrarna begärde att vården enligt LVU skulle upphöra. Men oftast har man talat om att föräldrar gör något som man då i dagligt tal kallar för hemtagningsbegäran. Och det är så pass vardagligt prat så att det står faktiskt i domstolsbeslut hemtagningsbegäran. Men om man tittar i lagboken så finns det inget som heter så. Utan då är det att man begär att vården letar vid upphör.
Precis, så det brukar jag ofta när jag är ute vara rätt hård med, att vi ska benämna det som begäran om upphörande av vård. För det är det heter i lagmässigt. Men visst, ibland säger man hemtagningsbegäran. Men slår man på det så hittar man inte lagrummen.
Precis, så är det. Och när Lilla hjärtats föräldrar begärde då att vården enligt LVU skulle upphöra, så var det faktiskt så att socialtjänsten, de sa nej, alltså de avslog det, de tyckte inte att det skulle vara så. Så det gick till förvaltningsrätten. Och därefter så tyckte förvaltningsrätten också att LVU skulle fortsätta att bestå. Men föräldrarna överklagade till kammarrätten, och i kammarrätten så fattade man beslut om att Lilla hjärtat kunde flytta hem. Och så blev det. Då den här processen tog nästan ett år, så hon var nästan 3 år då när det här var klart. För det är ju processer, det ska utredas och det ska upp i domstol, och domstolen ska ha tid att fatta beslut och så. överklagningstid och så har man rätt att lämna in en ny utredning och sådär. Så att det, eller inte utredning men ett yttrande liksom om det. Så, så var processen inför att hon flyttade hem.
Precis, men tyvärr som vi alla vet då, så inte så långt efter hennes hemflytt så dog Lilla Hjärtat, eller Esmeralda som hon heter. Och det här är så sorgligt att ett barn får lov att dö i Sverige. Ja, det här ärendet då, Lilla Hjärtat-ärendet som man kallar det då, har ju granskats av socialtjänsten, eller socialtjänsten har blivit granskad av IVO då.
Ja, och IVO, det är det där förkortningen som vi har förklarat någon tidigare, Inspektionen för vård och omsorg. Som faktiskt vem som helst kan göra en anmälan till. Och om jag inte har läst på fel så var det då Esmeraldas familjehemsmamma som anmälde detta till IVO.
För IVO är ju socialtjänstens tillsynsmyndighet då, och de tittar ju väldigt mycket lagmässigt om socialtjänsten gör rätt eller inte rätt. Så. Ja, och precis då efter IVOs granskning kunde man se att socialtjänsten då hade misslyckats och handlat på fel sätt då. Och det här har ju lett till en samhällsdebatt då, som vi alla vet om, uppvaktning av regering och riksdag samt en utredning som nu resulterar i några olika lagförslag. Och det är just de här lagförslagen som vi har tittat på idag. Och det första förslaget, det är att när barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får socialtjänsten inte beslut om att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranlett vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
Precis.
Och det här är en stor skärpning mot tidigare, just det här med att det ska vara varaktigt och genomgripande.
Precis, och den paragrafen som idag säger att vården ska upphöra så snart, säger att där står det så snart den inte längre behövs. Finns det skrivet där. Och så har den faktiskt varit oförändrad ända sedan 1981. Däremot har det väl varit domar kopplat till högsta förvaltningsdomstolen då, som Birgitta nämnde förut. Ja. Där man liksom har påverkat lagen över tid. Så 2001 då var det någon dom som gjorde att det blev en liten skärpning utifrån praxis. Men i det här nya förslaget som kommer, som börjar gälla 1 juli, så är det de här orden varaktigt och genomgripande som man har tryckt på och som är nytt. Och varaktigt liksom innebär ju att det ska har varit en tid. Förändringen ska inte bara vara kortvarig. Och genomgripande är ju att det är en, liksom en faktisk skillnad som har hänt, som har skett. Men du, Birgitta, får gärna förtydliga lite mer, för det är inte helt enkelt att förstå. Och det kanske vi inte kommer göra på en gång, kanske kommer någon dom, jag vet inte.
Nej, det kan mycket väl vara så, Monia. För det som är viktigt först att säga också, att när man tillämpar den här skyddslagstiftningen då, som LVU är då, lagen om vård av unga, så är det ju att den ska ju bara användas i nödfall så att säga, undantagsfall. Den ska inte användas slentrianmässigt. Och det är viktigt att tänka på att finns det ett trovärdigt och ett robust samtycke, som jag brukar prata om, det vill säga att den tål lite att bli omskakat och det finns fortfarande ett samtycke, ja, då ska man ju inte ha vård enligt LVU då. Men bestämmelserna då, tillbaka till vad vi pratar om då.
Ja.
Tidigare så stod det enbart att förhållandena skulle upphört, det vill säga alltså det som gjorde att man ansökte om LVU. Och det då kunde upphöra snabbt då, utom om det till exempel handlade om missbruk då. För då måste ju missbruket ha upphört och man måste ha varit drogfri under en längre tid. Det vill säga att den behövde ha varit varaktig. Men det var ingenting som riktigt sa hur länge den här drogfriheten behövde vara då. Och det här som handlar om genomgripande, det är att man måste se att förändringen har skett ordentligt. Och här får socialtjänsten hjälp, kan man säga, så att det inte är lika enkelt att få ett LVU att upphöra om förändringarna är lika omfattande och varit under en tid då. Och man har även pratat om att barns bästa är i LVU-lagen, men ja.
Ja. Ja, man tittade lite på det. Men det var väl en... Man ansåg väl det var en större förändring att lägga in barns bästa i LVU. Alltså, lägga in det... Det finns något så här fint ord som du kan, Birgitta.
Vad tänker du på nu? Barnkonsekvensanalyser, eller?
Nej, jag är skitsamma. Men när man liksom gör ett statement med ett ord i en lagtext så är ju det en ganska, så att säga, stor grej. Så det har man inte gjort. Man har inte lagt in att barnens bästa ska övervägas, så att säga, i LVU-texten har man inte gjort. Men man får tänka att på andra sätt för att skydda barnen om en, till exempel, eller familjen har varit under en lång tid och ett LVU inte längre kan gälla, så får man ändå använda sig av det här varaktiga och genomgripande, och är det ändå en varaktig och en genomgripande förändring men barnet har bott länge, då är det ju nästa steg man får titta på egentligen, det som vi tidigare pratat om, vårdnadsöverflytt.
Precis.
Är en annan sak.
Ja, och då pratar man ju också om det här med, som man kanske inte menar som psykologiskt begrepp, för det har vi också följt den debatten. Men om man, alltså, barnet har ändå fått en anknytning till sitt familjehem. Precis. Det vill säga att barnen upplever det som sin familj, att här har de sina vänner, här bor man har sin trygghet där. Och det är ju det man också behöver titta på när barn har vårdats under några år i ett familjehem. För det är ju ändå barnen som ska vara i fokus här, även om vi förstår att föräldrarna gärna vill ha tillbaka sina barn och att det är oerhört smärtsamt att inte få ha den faktiska vårdnaden om sitt barn.
Absolut. Mm. Men det var den första av fem, det här att LVU ut när man kan få det att... vad heter det?
Upphöra.
Det var det här varaktigt och genomgripande. Sen nästa förslag, det handlar om att man vill införa en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns ett skäl att ansöka om något som heter flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud är ett sätt att liksom hindra en snabb och abrupt hemflytt som barn kanske faktiskt kan ta skada om. För när ett LVU upphör, för då kan det ju vara som i Lilla Hjärtats fall att det upphör, och då kan föräldrarna få hem barnen på en gång. Och då kan man besluta om flyttförbud. Men hur ska man överväga det?
Ja, precis. Och det gäller ju faktiskt inte bara när man haft ett LVU-vård som upphör då för att det gått över till SoL, utan det kan lika gärna gälla faktiskt om ett barn har vårdats under en längre tid med stöd av SoL. Och så känner föräldrarna att nej, men nu vill vi ha hem vårt barn och vi vill ha hem barnet nu. Och för att stoppa upp den processen och göra det liksom mer hanterbart för barnet. För det är återigen, det är barnet som är i fokus. Barnet kan behöva tid för att anpassa sig tillbaka hem till sina föräldrar. Då kan man också använda eller överväga att använda ett flyttförbud. Men det är som sagt, det ska ju också upp i domstol, så att säga.
Mm. Ja. Och då är det ju så att tidigare, den här lagen har ju funnits. Den är ju inte ny, att man, precis som LVU-lagstiftningen, att den kan upphöra, inte är nytt. Så att fatta beslut om flyttningsförbud är inte heller nytt. Men det man gör nu är att man säger att när det är tal om att barn ska flytta hem, så måste en socialtjänst överväga flyttförbud. Och det innebär att när man gör sin utredning för att se om barnen ska flytta hem eller inte, då måste man skriva med att okej, men vi har utifrån de här kriterierna tänkt att vi inte behöver fatta beslut om flyttförbud. För det kanske är så att de här föräldrarna, här har vi en planerad hemflytt som blir bra för barnen. Så då behöver vi inte göra ett flyttförbud. Men om man måste fatta beslut om det, då så gör man ju det. Men så att man alltid tänker till om behövs det ett flyttförbud så att vi kan planera hemflytten på ett bra sätt. Eller behöver vi det inte?
Och det här var ju faktiskt någonting som lyftes just till Lilla Hjärtats situation då, för att när domstolen beslutade att tvångsvården inte längre gällde, så flyttade Lilla Hjärtat hem direkt till sina föräldrar. Och den dagen domen faller kan föräldrarna hämta hem barnet samma dag.
Precis.
Och så ser det ut i alla processer i domstolen när det gäller LVU, att den gäller ju omedelbart. Så vid inte man gör en ansökan, då behöver man ju säga att den ska gälla omedelbart också och begära det. Och redan nu då så finns en lag som möjliggör just då flyttningsförbudet, så som Monia sa då, när socialtjänsten omhändertagit ett barn då. Och när det gäller Lilla Hjärtat då, så kunde man då ha fattat det här beslutet och gjort en mjukare inskolning tillbaka till föräldrarna. Och då kanske man hade hunnit att få mer information som kunde visa på föräldrarnas förmåga eller oförmåga att ta hand om och sörja för Lilla Hjärtats behov helt enkelt.
Precis.
Ja. Och förändringen nu, det är ju så att man precis som Monia säger, man ska och man måste överväga just det här när sådana här situationer uppstår då. Och det betyder också att socialsekreteraren måste aktivt då skriva bedömningar kring det här, om varför man väljer att göra ett flyttningsförbud eller varför man väljer att inte göra det. Och grunderna till då det hela. Och det tänker jag att det är ju jättebra, men det är klart att det här är ju återigen mer skallkrav på socialsekreterare som redan är, kan vara rätt belastade.
Så är det också. Så att det är flera delar som både till skydd för barnen men också blir mer på ett sätt för en socialsekreterare, absolut.
Mer ansvar på liksom myndighetsrollen som socialsekreteraren som tjänsteperson har. Det måste man också
samtidigt fatta. Är ju det säkert många som tänker att det är bra att de har ett stort ansvar, för det är också ett stort ingrepp att omhänderta ett barn.
Absolut.
Så det, ja, då går vi vidare. Då var vi uppe på två förslag. Här kommer tredje förslaget då. Och det är dagens skyldighet att överväga, här återigen det här med att överväga då, vårdnadsöverflytt. Vad är det detta förslaget handlar om? Och idag så ska man göra det efter 3 år. Är man skyldig att överväga det? Från 1 juli är man skyldig att överväga det från 2 år. Och Engla, hon var ju knappt 3 när hon flyttade tillbaka till sina föräldrar. Och också väldigt liten när hon händetogs och placerades i familjehem. Och den här lagförslaget här, när man säger att man ska överväga det redan efter 2 år, trycker ju lite på, eller ganska mycket på, barnets långsiktighet. Och här har man egentligen förberett den här lagen redan förra året, genom att förra året stärktes lagen när det gäller, när man är placerad så ska man alltid ha en vårdplan. Alltså en planering för varför, hur ska vården se ut? Vad är det som gör att jag behöver den här vården och hur ska den se ut? Och när man har varit placerad i 2 år så ska den här planeringen, behöver man göra en ny och se över den. Och den ska riktas in på barnets långsiktiga boende redan efter 2 år. Och då som sagt från 1 juli så ska man också redan efter 2 år överväga vårdnadsöverflytt.
Ja, och det här är ju verkligen ett sätt för att säkra upp och öka tryggheten och kontinuiteten för placerade barn. Och ja, denna lagförändring riskerar dock att bli lite tandlös om man inte också ser över vad man kan ge familjehemmen för stöd efter en vårdnadsöverflytt. Och det hör vi ju hela tiden om vid vårdnadsöverflytt när man jobbar med det inom socialtjänsten, att det finns familjer som gärna skulle vilja liksom få en vårdnadsöverflytt, men de är ju också väldigt osäkra på det stöd som man kan få av socialtjänsten. För visst kan man ge stöd efter en vårdnadsöverflytt, men det är också väldigt otydligt vilken stöd man kan ge.
Ja, så det är en bra med skärpning. Det är bra med skärpningen, men den behöver ses över på fler sätt.
Ja, den behöver verkligen ses över just för familjehemmen. Och det gagnar ju barnet. Och det är ju det som den här skärpningen innebär ju. För det är ju det. Man kan tänka sig själv, om man bott på ett ställe och så rycks man upp. Man kanske redan har blivit uppryckt en gång. Ibland kanske man inte har så mycket minnen av det. Men det är klart att det blir trauma för barnen. Så är det ju.
Absolut. Ja. Sen är det också en grej som jag vet att jag tänkte på när det gäller just det här lagförslaget, som jag är ganska säker på att vi pratade om i programmet om vårdnadsöverflytt. Att vårdnadsöverflytt har ju sin grund i föräldrabalken.
Mm.
Och föräldrabalken jobbar ju inte socialsekreterare med så där värst mycket egentligen, utan mest med socialtjänstlagen och LVU-lagstiftningen.
Mm.
Och när man tittar på föräldrabalken så är det ju faktiskt så att en vårdnadsöverflytt kan du egentligen göra från dag ett när ett barn är fött.
Mm.
Så det jag någonstans personligen tror är att när man hade den här treårsbegränsen med att man skulle få överväga ja, efter 3 år, så tror jag att många socialkontor har fastnat i att man inte liksom får för sig att man inte kan göra en vårdnadsöverflytt innan 3 år.
Precis.
Så jag hoppas att den här dialogen när det varit om vårdnadsöverflytt efter två år inte gör att man nu tror att det måste ske efter 2 år, utan att det faktiskt kan ske långt innan.
Mm.
Men efter 2 år måste vi aktivt prata om det och överväga det.
Precis.
Det är det som det handlar om.
Det handlar om, ja.
Mm.
Bra.
Mm.
Ja, och då är vi redo för det fjärde förslaget, va?
Yes.
Och det innebär... Shoot, ja. Det innebär en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen efter en placering har upphört. Och att följa upp situationen efter att en placering har upphört är också enligt lag som redan finns idag. Men här så är det en förstärkning då som lagstiftaren avser. Och nu ska man då aktivt då följa upp vården, och man är också skyldig att följa upp vården. Och det här, det tänker jag är riktigt bra. För skyldigheten, det gör ju faktiskt att även om man från socialnämnden är lite tveksam, så kan man följa upp, och man kan också säkra upp att barnen har det bra när de har kommit tillbaka till sina föräldrar. Så det tänker jag. Det här är bra. Jag har sett tyvärr några gånger när man har avslutat familjehemsplaceringar.
Mm.
Och barnen har gått tillbaka till sina föräldrar, och så har man följt upp dem då 2 månader efter. Och då har det funkat, och sen så har det kommit in efter kanske 3-4 månader anmälningar, och det har inte blivit bra. Nu menar inte jag att det alltid är så, för jag har också sett fantastiska återföreningar och där föräldrar verkligen av olika anledningar inte kunnat ta hand om sina barn, liksom har förändrat sin livssituation och är riktigt fantastiska föräldrar. Men det är inte dem vi pratar om här, utan det är ju de här andra vi vill skydda.
Ja, sen är ju ändringen också det här att nu som det ser ut idag kan man fatta beslut om uppföljning i 2 månader. Dels är det som du Birgitta sa att man kommer vara skyldig att fatta beslut om uppföljning. Men det är också att du kan följa upp i 6 månader. Och när man har fattat ett sådant beslut om att följa upp, så är det ungefär på samma sätt. Eller det är samma regler som gäller som när man har en utredning öppen. Det vill säga att man kan faktiskt kontakta förskolan. Funkar det bra? Och liksom ha ändå den insynen i det. Och om inte jag är ute och cyklar nu, Birgitta, så de här förslagen vi pratar om gäller framförallt när det är LVU.
Mm. Precis. Framförallt när det gäller LVU. Men jag har faktiskt inte sett att... Vad står det om så? Det får vi nog ta reda på till nästa podd.
Ja, jag tror också det. Jag för mig att alla de här lagförslagen, det vi har ju ett kvar, ingår liksom i LVU-lagstiftningen. Och då är jag inte 100 på om alla de här grejerna också då gäller vid SoL. Jag vet att överväga vårdnadsutflykt efter 2 år, det är ju SoL.
Jajamensan.
Men de här lite mer tvingande där med, vad heter det? Följa upp på flyttförbud, om de skyldigheterna gäller både vid SoL och LVU.
Precis, jag skulle kunna tro det, men det får vi ta reda på. Så är det ju. Precis, när det gäller varaktighet och genomgripande, då är det ju helt klart LVU. Ja, precis. Men ska vi gå till det sista förslaget då? Det handlar om att kunna fatta beslut om drogtest.
Precis.
Och det här är ju då en faktiskt rätt genomgripande förändring i lagstiftningen. För det här innebär ju att socialnämnden kan besluta om att vårdnadshavaren och föräldrarna då ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövningar om vård enligt LVU, om den ska upphöra eller inte. Och det här har faktiskt tidigare inte funnits. Däremot så har man ju alltid pratat om att föräldrarna ska ju medverka till och man ska ju säkerställa och så. Och då kan ju de ibland ha lämnat drogtester, men vi har inte kunnat kräva det. Varför har vi inte kunnat göra det, Monia?
Ja, här är väldigt intressant. Jag har faktiskt inte läst igenom hela den här rapporten på 130 sidor om de här lagförslagen. Men det som jag har sett är att, som ju då blir intressant, är att i andra kapitlet i regeringsformen, som ju är någon form av mer grund för vårt samhälle, så är det ett skydd för att varje medborgare är skyddad mot tvåväng påtvingat kroppslig påverkan. Så här går man, här är alltså en lagparagraf som kommer att gå emot en annan paragraf i regeringsformen, just för att skydda barn. Så att här är det ju ett jättestort steg för barns bästa i skydd när det gäller föräldrar som då har ett drogmissbruk. Vilket ju var fallet med Lilla Hjärtat, om jag har uppfattat det rätt. Så att det är en stor förändring att vi ska kunna tvinga någon till det. Utifrån det här med regeringsformen, att man har sett det som ju ganska integritetskränkande. Sen vet jag att man nu för tiden har ju utvecklat många drogtests också. Så att alla drogtester är ju inte det här att du ska stå inför någon och kissa. Utan det finns ju på andra sätt också.
Jajamensan.
Men ändå.
Men det här är ju inte de enda liksom lagförslagen som vi har fått nys om, utan det är ju faktiskt så att det finns ett lagförslag, en utredning som föreslår att lagändringar ska träda i kraft den 1 juli 2023, det vill säga om ett år och några månader. Och vad är det här då? Jo, det här är skärpt straff, föreslås för hot och våld. Hot, våld och trakasserier som personer med olika samhällsviktiga funktioner får ta emot, så som socialsekreterare, personal i vården, skola och journalister. Där ser man nu över. Jajamensan. Och det är sån här hot som skulle kunna användas för att påverka liksom den myndighetsutövning eller det man gör för någonting. Och det här tänker jag kommer bli väldigt bra, för det har vi också läst i media om att socialsekreterare och tjänstepersoner blir utsatta för mycket påtryckningar, och det är inte alltid så där himla enkelt och inte speciellt kul när man själv blir utsatt för hot eller ens barn och anhöriga.
Nej, verkligen inte.
Det är ju inte därför man blev socionom eller sjuksköterska eller lärare eller läkare eller vad man nu än är, eller polis eller ambulanssjukvårdare. Har glömt något? Jo, räddningstjänsten då. Utan man blir ju det här för att man faktiskt har en genuin önskan om att hjälpa andra till att få en bättre tillvaro.
Absolut. Så då var det alltså 6 lagförslag. 5 som rör barn utifrån Lilla Hjärtat, som ju faktiskt bara är några månader kvar tills de trädde kraft, för det var 1 juli i år. Och ett som också stärker skyddet för de som jobbar i socialtjänsten. Precis. Fast från ett år senare då. Intressant.
Ja, det händer lite grann här, och det är väl bra.
Absolut. Och är det någon som har tankar eller funderingar runt något av det vi har pratat om och berättat idag, så får ni jättegärna skicka någon kommentar eller ett mejl till oss. Det tar vi jättegärna emot. Tack.
Ja, det gör vi verkligen, och det kan vara du själv som har varit familjens placerad, du som är förälder och har barn som bor i familjehem, eller om du som är familjehem, eller du som jobbar inom socialtjänsten, eller kanske bara någon annan som är intresserad av de här frågorna. Kontakta oss gärna, vi tar tacksamt emot det, och har ni frågor och funderingar så tar vi tag i det. Kan vi säga att vi har fått in en fråga från en tidigare kollega som sa det, kan inte ta reda på lite grann mer om Bra Fem och bakgrunden till den. Så det håller vi på att titta lite grann på om det kan bli något spännande program lite längre fram.
Så är det.
Ja,
men då var vi nog klara för idag, tror jag, eller hur, Birgitta?
Ja, för jag tänker barnperspektivet är rätt tydligt, att lagstiftarna börjar ju se...
Vi hade inga frågor till oss själva.
Nej, visst hade vi inte det. Vilken tur att jag tappade.
Det var tur att du kom på det.
Och vad jag tänkte säga då var just att de här lagförslagen, de går ju verkligen i barnperspektivets anda, tänker jag. Mm. Så att det tänker jag är jättebra. Det är en eloge till lagstiftarna som fångat upp de samhällsströmmar som finns ute i samhället.
Verkligen.
Ja,
absolut.
Med
då
det.
Tackar vi er allihopa lyssnare där ute.
Och glöm inte att kika in på vår hemsida, Facebook och Instagram. Mm. Ha det gott.
Hej då.
Hej.